ryssarna där borta, ni kommer aldrig tillbaka. Och det gjorde han förmodligen inte, för division Engelbrekt blev ganska hårt åtgången.
Det var som att öppna en dammlucka.
Vi ska återkomma till detta senare. Nu ska vi till Washington. USAs krig var ju som sagt inte slut vid denna dag för 50 år sedan. Japan kapitulerade ju först på hösten. Men man firar också denna dag i USA, och vi ska åka först till Arlington kyrkogården i Washington.
Bill Clinton var inte ens född då. Han är den första presidenten i USA efter fredsslutet som inte personligen tog del av andra världskriget. Men över 400 000 amerikanska soldater offrade sina liv på Europas slagfält och i striderna i Stilla havet.
On this sacred day 50 years ago, peace was again established in Europe, and the joy in all allied countries knew no bounds. But we must never forget the enormous price of that peace.
At war's end, an 8-year-old boy, already a veteran of air raids and bomb shelters, was asked what he wanted to be when he grew up. He answered with one word, alive.
Amerikanerna själva klarade sig undan kriget på hemmaplan. Här föll inga bomber. Så det är soldaterna, veteranerna som sitter här och alla de fallna som hedras. Men för USA:s del var inte kriget helt slut denna vårdag för 50 år sedan.
It was America's victory, but the job for us was not yet complete. In the Pacific, war raged on. During the 3 months between VE and VJ Day, many thousands more of our fighting men and women would lose their lives. Their bravery, and that of all their brothers and sisters in arms, America found the will to defeat the forces of fascism. And today, we, the sons and daughters of their sacrifice, say thank you and well done.
Här på Arlingtons krigskyrkogård avslutas så firandet av andra världskrigets slut i Europa för 50 år sedan. Men för president Bill Clinton fortsätter segerceremonierna i Moskva. Dagens ledare för de två stora segermakterna då 1945, de ska återigen träffas. Men dagsaktuella frågor som Tjetjenien och rysk försäljning av kärnkraftverk till Iran överskuggar kanske de historiska minnena. En fred kräver kontinuerligt underhåll.
Ja, vi ska till Ryssland, men inte till Moskva, för där firar man alltså först imorgon, som vi hörde. Men det är inte bara där som man i det forna Sovjetunionen minns och firar freden. Sovjetunionen bestod ju av ett 70-tal nationaliteter, och flera bildar egna stater idag efter Sovjetunionens sammanbrott. På många platser firas det, men inte på alla.
Sankt Petersburg i Ryssland idag med amerikanska och brittiska örlogsfartyg på floden Neva. Petersburgs borgmästare Sobchak ville med dagens firande visa banden västerut, visa att segern över nazismen var en gemensam allierad sak. Staden hette ju då Leningrad, och idag spelades scener från den långa belägringen av staden upp. Längre söderut i Estland, Lettland och Litauen firas inte alls dessa dagar. Där blev ju andra världskriget starten på en långvarig ockupation. Och i Sevastopol vid Svarta havskusten har fredsdagen överskuggats av dagens strid. Om det är Ukraina eller Ryssland som ska ta över Svarta havsflottan. Ukrainas president har till och med förbjudit parader, men sjöofficerare har ändå genomfört minnesceremonier med den gamla sovjetiska örlogsflaggan. Och i en annan sovjetisk republik som nu blivit en egen stat, i Georgien, där har diktatorn Stalin hyllats. Stalin var född i Georgien och har popularitet där. Och dagens president Shevardnadze hyllade igår Stalins insatser som krigsledare.
Rysslands stolthet, krigsveteraner med medaljbehängda bröst. En gång om året lever de upp. De firar Sovjetarméns seger över Tyskland för 50 år sedan. De kommer från alla håll för att delta i festligheterna. De här två kazakerna är en påminnelse om att det inte bara var ryska soldater som deltog i kriget.
Pravden приехал там. За Москву оставил. За Москву болел. 50 лет прошел, теперь пришел посмотреть Москва как здесь.
De här männen har någonting att fira. De överlevde andra världskriget och de besegrade Hitler. Idag försöker det ryska ledarskapet göra segern till sin, trots att det finns få likheter mellan Sovjetunionen och dagens Ryssland. För några år sedan firades knappt krigsslutet. Nu blåser nationalistiska vindar och Ryssland lånar ära från det förflutna. Det behöver sina hjältar. Så general Georgi Zhukov har fått ett eget monument, idag invigt av president Jeltsin. Tidigare var han allt för kontroversiell på grund av sin hänsynslöshet, men det var han som vände kriget till Sovjetunionens fördel. Men till och med Stalin håller på att omvärderas. Att han rensade ut stora delar av den sovjetiska officerskåren innan krigsutbrottet nämns inte längre högt. Inte heller hans pakt med Nazityskland före 41. Hitlers blixtkrig kom som en chock. Hösten 41 står de tyska trupperna utanför Moskva. En illa förberedd sovjetarmé gjorde vad den kunde.
Det var väldigt tjocka bojer, eftersom det var på нашу дивизию, на наших соседей. Наступала очень большая группировка немцев, которую поддерживала масса танков. И перед нашей дивизией, значит, как раз дралась с немецкой стороны немецкая дивизия СС «Райх».
Det var här strax utanför Moskva som de hårdaste striderna stod. Några stridsvagnar stod kvar som minne. Barisotskin och hans division slogs mot en överlägsen fiende. De förlorade mer än hälften av sina män i striderna. Men med järnhård vilja stoppade de tyskarna.
Massivt heroism, det är мужество, отвага наших бойцов и патриотизм.
Ryssarna tillåts inte glömma det stora fosterländska kriget. Krigsveteraner är något nästintill heligt. Boris och de andra veteranerna berättar för skolbarnen om upplevelser från kriget för 50 år sedan. Det är något de gör varje år.
Мы уничтожили 30 тысяч немецко-фашистских захватчиков. Мы уничтожили несколько сотен танков, но, конечно, ребята, и наши потери тоже были очень и очень большими.
Скажите, пожалуйста, какая награда для вас самая памятная?
Самая памятная награда моя – это медаль за отвагу. Это самая ценная медаль, самая такая любимая медаль для солдата и для офицера.
Det är inte bara fråga om krigsromantik. Alla har någon släkting som var med i kriget.
Но они воевали в нашей деревне. Прадедушка погиб на войне. А прабабушка сейчас еще жива.
Борис är патриот, men han menar att det begicks många misstag under och efter kriget.
Побежденные живут лучше, чем победители. В этом тоже кроются большие ошибки Сталина. Вот, и последующих руководителей наших, которые не сумели сделать так, чтобы наша страна жила так, как подобает во всем, так сказать, цивилизованном мире.
Ja, Stig, jag skulle vända mig till dig. Vi firar antingen den 7 maj eller den 8 maj som fredsdagen. Men i Moskva så är det imorgon den 9 maj. Varför det?
Ja, det har alltid varit den 9 maj som är segerdagen i Moskva. Och bakgrunden är att Stalin och den sovjetiska ledningen krävde en egen kapitulation. Den här kapitulationen som var från tysk sida hos Eisenhower i Reims, den räknades liksom inte. Och när Churchill proklamerade att andra världskriget var slut så sände man barnens timme i sovjetisk radio. Och den här kapitulationen som man fick då från några tyska befälhavare hos marskalk Zhukov i Berlin, den ägde rum strax före midnatt den 8:e, alltså ikväll. Och då var det redan den 9:e i Moskva med tidsskillnaden. Så det är alltid den 9:e. Ja.
Det har varit diskussion om hur många offer kriget egentligen krävde för Sovjet, för ryssarna. Kan du säga någonting om det?
President Jeltsin sa idag i ett tal att siffran är 26,5 miljon döda, militärer och civila. Det är alltså 14% av Sovjetunionens befolkning. Det finns de som säger att siffran är ännu högre. En del historiker i Ryssland idag talar om 43 miljoner.
Jag har hört någonstans att någon har sagt att många dog ju alltså förgäves därför att Sovjetunionen finns inte kvar. Var det så?
Nej, en sak som jag tyckte att man ofta fick höra när man bodde i Moskva, det var att, att de här, då det var, man brukade ofta säga 20 miljoner döda, dog inte förgäves. De befriade Europa. De gjorde vårt fosterland, Sovjetunionen, till en stormakt. Och därmed menar de naturligtvis att de la under sig Östeuropa. Va? Men Sovjetunionen utvidgades, blev mäktigt, blev stort. Och idag är allt detta förlorat. Idag finns det mer än 3 miljoner veteraner kvar. Och det är nästan de som har det sämst, ekonomiskt och socialt.
Vad betyder fredsdagen för de här människorna?
Ja, alltså, det betyder, man ska ha det här perspektivet tycker jag hela tiden i minnet, därför att det förklarar lite grann den känsla av förödmjukelse som idag många ryssar känner när Sovjetunionen har upplösts, och som naturligtvis skulle kunna bli en källa till revanschkänslor. Och som när man dessutom inte ser några konkreta påtagliga positiva effekter utav demokratisering, marknadsekonomi och annat.
När det gäller framtiden, Jörg Klein, du sa att krig är det naturliga tillståndet. Är det en självklarhet att vi ska räkna med krig de kommande decennierna?
Ingenting är en självklarhet. Vem kan förutsäga framtiden? Vem skulle ha förutsagt Sovjetunionens fall? Man får bara hoppas att vårt kollektiva förnuft överstiger vår kollektiva galenskap. En sak vi inte alls har diskuterat här i det här programmet. Hur skulle det gått om Hitler skulle ha tagit England? Om inte han i sin galenskap hade angripit Sovjetunionen? Om japanerna inte i sin galenskap har bombat Pearl Harbor? Var skulle världen vara idag? Hur skulle Europa se ut idag? Vad skulle ha hänt under Kubakrisen om inte Chruschtjov hade haft vettet att retirera? Vi skulle ha haft ett tredje världskrig med kärnvapen. Ändå har detta inte hänt. Det var med ganska liten marginal många gånger, men än så länge har trots allt vårt kollektiva förnuft segrat över vår kollektiva galenskap.
Sverker Åström, du vill ha en konferens om världens framtid. Är det i huvudsak krig du är orolig för, eller?
Ja, kanske inte i första hand, utan alla de andra hot som finns i världen och som på sikt kanske är lika allvarliga som kriget som här talas om, det vill säga kort uttryckt miljön med den vidaste mening, inte bara just med försmutsning och sånt där, utan den utarmning och brutalisering av livet som följer i miljöns förstöringens spår. Det finns dock miljoner och miljoner människor i de storstäderna i Latinamerika, Afrika och Asien, för att ta ett exempel, som lever alltså i brott, i nöd, i de fruktansvärda förhållanden. De senaste upplysningarna just från Rio de Janeiro, där hundratals människor dödas dagligen, alltså en laglös tillstånd. Så det är med de här stora hoten, inte direkt av krig. Men får jag ansluta till det som någon sa, jag tror från Washington, att freden kräver kontinuerligt underhåll. Och det tror jag är den viktigaste läxan som vi kanske kan lära av alltihopa det här. Och jag tycker att mänskligheten på det mest fruktansvärda och tragiska sätt syndar mot den regeln när det gäller exempelvis jugoslaviska kriget i Jugoslavien. Och jag tror att vi får betala ett högt pris för den underlåtenhet att ingripa som började för 3 år sedan och som fortsätter.
När vi är inne på framtidsfrågorna, är det... Om vi blickar bakåt mot kriget och Sveriges hållning då, är det Sveriges huvuduppgift också framöver att hålla sig utanför krig, Eller ska vi i ett större perspektiv bidra till att freden hålls i hela Europa? Vad säger du, Ingrid?
Jag tycker vi ska se till. Alltså jag tycker det scenario som Sverker målar upp är helt korrekt. Är väldigt riktigt. Vi måste se till att våldet inte tar överhand. Alva Myrdal varnade redan 76 för vår tillvänjning vid våldet. Vi får inte acceptera det om vi ska kunna överleva. Och vi kan inte i den rika världen hålla på att tillverka vapen hela tiden medan miljön fördärvas i den fattiga världen och även hos oss. Det är där vi måste sätta in. Jag håller helt med Sverker om att det är på de punkterna vi måste sätta in. Det är inte säkert att vi får ett stort krig, men det pågående våldet inne i samhällena är ju livsfarligt om vi inte tar itu med det och stoppar det, hejdar det nu så att förnuftet segrar och mänskligheten och allt levande får en chans. Det är det är frågan om idag.
Helen, är du rädd för våldet?
Ja, det är klart. Jag är rädd för en accelererande våldsspiral mellan olika grupper som står utanför samhället eller uppfattar sig som stående utanför samhället. Det är jag rädd för.
Är du förhoppningsfull? Jag menar, ibland kan den här rädslan för våldet, från det inre våldet till kriget, är du rätt privat, höll jag på att säga? Förstår du vad jag menar?
Ja, det beror på, så att säga. Jag är rädd för den här accelererande självgående spiralen med våld och mot våld. Där det blir en del av vardagen, där det blir så att säga någonting som man alltid får räkna med. Det är jag rädd för.
Ett annat viktigt mål för framtiden, om vi nu blickar framåt, är väl ändå att förhindra att nazismens brott glöms bort. Att vi måste, det är ett sorts historiskt ansvar vi har att det ska leva vidare. Vad säger Lars?
Ja, det är klart, men vi ska ju heller inte lägga skulden på nya generationer och att de ska kännas skuldtyngda. Själva känner vi ingen skuld för att vårt tjuvgods som stals häromdagen, Silverbibeln till exempel, ligger i Sverige. Eller att vi har Skåne, Halland och Blekinge som vi en gång tog genom erövringskrig. Alltså, det finns en gräns, naturligtvis, en historisk gräns. Var ska man glömma? Och visserligen ska det överlämna det till historien, att så var det. Men att applicera det på dagens situation. Och det är dit än väl, det är det som är problemet för tyskarna nu, deras vånda. Men sen har vi naturligtvis, vi måste ändå komma ihåg det här, därför att vad jag är rädd för, det är en växande förtroendeklyfta mellan demokratiska partier, politiker och människor. Och när den förtroendeklyftan blir för djup, ja då kan det komma en ny Hitler. Han kommer inte i stövlar och brun skjorta och sånt där. Han kan vara universitetsprofessor eller vad som helst. Men idéerna, de kommer det säkert att finnas grogrund för också i framtiden.
Mm. Sverker Åström, om vi då hamnar i en ny svår valsituation, ska Sverige tillhöra NATO i framtiden? Ska vi fortsätta att ha en gammal ingrodd neutralitetsföreställning? Är inte det en sorts mental belastning framöver?
Jag tror nästan att den frågan inte kommer att ställas på det sättet. Jag tror att innan den frågan ställs tror jag att vi har kommit så pass långt mot skapandet av en alleuropeisk fredsordning att hela frågan om tillhörighet i allianser och därmed frågan om neutralitet kommer att ha mist sin mening. Och det är inte bara det som en slags förhoppning, jag tror nästan att det också är en realistiskt antagande. Därför att NATO nu är ju inte i första hand försvarsallians utan det är allians för Europas stabilitet. Och när ett östeuropeiskt land, enligt deras önskan, du ansluter sig till NATO så kommer amerikanerna med kraft se till att det landet uppträder mycket fredligt. Och om jag får gissa så tror jag att argument som Clinton kommer att använda mot Jeltsin imorgon är just att säga det att anslutning av några östeuropeiska länder till NATO så långt ifrån hotar Ryssland att det tvärtom är ett bidrag till Rysslands säkerhet just genom att Amerika ser till att man håller koll på de här östeuropeiska ländernas utrikespolitik.
Du menar att vi ska satsa på freden med andra ord? För en gångs skull, äntligen.
Ja, det tycker jag vi ska göra självfallet. Ja. Men frågan om den svenska politiken, det är en annan sak. Och där tror jag som sagt att vi kommer att fortsätta vår militära alliansfrihet. Men i väntan på att alla ländernas utrikespolitik ska ersättas av någon slags kollektiv fredsordning i Europa.
Ja. Satsade ju också på freden.
Ja, ja. Men inte på det.
Nej, men det var inte
det. Var undfallenhet.
Det var eftergivenhet.
Ska man inte se det? FN har nu till stor del misslyckats i Jugoslavien. De skulle kunna, om de hade haft en starkare organisation till sitt förfogande, militär, så kunde de ha stoppat upp serber, kroater, bosnier hela och sagt att nu grabbar, nu får ni, annars får ni på käften.
Inte alltid på det militära.
Det är inte organisationens fel, utan det är därför att varken USA eller Storbritannien eller Frankrike eller Tyskland har velat satsa militärt och politiskt och ekonomiskt på att få slut på det här kriget i Jugoslavien. Det är huvudsaken, inte organisationens fel.
Georg Klein, kan du tänka dig att Sverige är med i NATO? Att väcker det några känslor hos dig med din bakgrund?
Nej, men jag tror att NATO hör till det förgångna, ungefär som Sverker säger. Det finns en del kalla krigets dagar, det har förlorat den betydelsen det hade. Jag tycker det var oerhört betydelsefullt så länge det fanns.
Västeuropeisk försvarsförbund, och även om det enbart är en början av debatt, men överhuvudtaget att Sverige är någon slags, med i någon slags allians militärt.
Jag kan inte förstå varför en allians skulle förbli den heliga ko den är. Den har varit nyttig och hjälpte Sverige under andra världskriget. Det kan man inte diskutera. Det var så. Det var helt riktig politik. Men neutraliteten som sådant, att det skulle vara något heligt med det där, det är bara att bygga på en historisk erfarenhet och på analogt tänkande. I en ny situation måste man värdera situationen så som den är, och det kan man inte göra om man har dessa tabun.
Stig, vad finns det för hot idag mot oss?
Ja, hoten är, tror jag, framförallt konflikter inom länder idag. Man kan ju diskutera om kriget i före detta Jugoslavien är ett inbördeskrig eller om det är krig mellan länder. Men det är ju ändå, har sitt ursprung i sönderfallet av ett land. Och det är ju sönderfallet utav länder som jag ser som den stora faran, och de krig och konflikter som kan uppstå. Jag ser alltså inte faran i en stormaktskonflikt som vi levde under hotet av under det kalla kriget.
Tack så mycket. Nu får jag just höra att vi har fått en förbindelse igen med London, där alltså firandet pågår. Det är idag familjens dag heter det. Och jag hoppas att vi nu direkt kan gå över till London för att få vara med en stund till om de festligheter och firandet av freden som vi har talat så mycket om.
Ships, they sail again all over the world. Then we'll have time for things like wedding rings, and free hearts will sing when the world. And the boys are home again. skies above. A kiss won't mean goodbye.
Med den härliga, nostalgiska och varma slutvinjetten från Hyde Park i London så säger vi tack för kväll. Mm.
Tack för att ni kom hit. Vi ska också säga att vi hoppas att vi aldrig mer behöver sända ett program av den här sorten. På återseende.
As I say, I think the balance has been got just about right over the whole weekend, and whether you're young, old, of the generation who were there at the battles and who saw them, I mean, they're there, look at the face. She's enjoying this evening, and I think that's the secret.
The Queen is now about to press the button that will send the beacon, the special laser light, onto the post office tower, and then to send the signals from the BT tower electrically throughout the world. Unbelievable. It's extraordinary. Look at that. Darth Vader, but it sent off the most magnificent, joyous celebration of fireworks, and it's quite clear that the Queen's enjoying it enormously, as is everybody who's seen it on television and who's there at the moment.
I imagine that anybody who lives in a tower block in London will be rushing out to have a look at this. This must be a spectacular sight around London.
50 years ago to today, a cavalcade of 50 years.
In Hyde Park, they're going to go on and enjoy a performance of bits of pieces of extracts from British musicals, which will be a great way to celebrate the end of the war 50 years ago, because of course musicals really drove people along, and the delight of having entertainers there to take people's minds off the horrors of war was vital. And Dame Vera Lynn was of course, in her own way, as the Force's sweetheart, the pin-up to so many soldiers, sailors and airmen who longed to get back. And when she talked in her songs of the white cliffs of Dover and the return of peace, it completely embodied for those soldiers, sailors and airmen the hope and aspiration of returning home finally. But we have to remember that this is the 50th anniversary only of peace in Europe. And for all those British forces, and particularly American and Chinese forces who were still fighting in the Far East, the war went on right through till August. And so, although we're joyously remembering, and this is the best way to do it, all that fantastic good news for Europe 50 years ago, the war went on.
And Alistair, we've still got the spectacular climax, the culmination of these past 3 days at, I think in about 45 minutes, at about 9:45, we've got the firework display.
Well, it'll be wonderful that the fireworks that will be controlled and not those that were delivered in horror upon London during the Blitz by Adolf Hitler and Hermann Göring. And it'll be marvellous to see it as it all explodes. And if I get half a chance, I'm going to try and get outside and see it happening, because it's a wonderful way to celebrate the end of this magnificently well-organised weekend. I hope everybody's really enjoyed themselves. I hope everyone who had memories to dwell upon had the chance to do it. But above all, the act of remembrance for all of us, if this weekend had any import at all, is to fight and strive to make sure that it never, ever happens again. And that, I'm sure, is the hope of every veteran and all the souls who lost their lives.
Indeed, Alistair. And Simon, perhaps, what are your reflections on the past 3 days?
Well, I think everybody has enjoyed this, and the whole weekend we have. And I think the royal family, once again, are reflecting the feelings of the nation. They have enjoyed it more than perhaps anybody else. And I think all our thoughts tonight are obviously with all families who have various reasons for remembering VE Day, the veterans who will remember it themselves, and those like the Queen Mother who brought us all through it and will look back at the events 50 years ago with fond memories, very personal memories, but above all, with the events that have happened this weekend, I suspect, for all reasons, personal and otherwise, with a great warmth. And I think, hopefully, the point of this weekend is that is now reflected on the youth and the new generations that follow. And I can't fail, I can't see anybody failing to be moved by what they've seen over this weekend.
Gentlemen, for the moment, thank you both very much indeed.
In commemoration, hundreds of thousands of people across the nation have stood in silence to remember those who didn't come home 50 years ago. Earlier in the day, the Queen Mother stood on the balcony at Buckingham Palace, as she did in 1945. Outside, a crowd of 250,000 people cheered and waved Union Jacks in a repeat of the scenes at the end of the war. Tonight, the focus of commemorations moved to Hyde Park, where the Queen lit a symbolic beacon of light and hope.
It had been a campaign led by a passion to commemorate those who died in World War II. Their comrades who survived had insisted that 2 minutes' silence was the least that could be expected of the nation. In Hyde Park, for the weekend, the centre of Britain's 50th anniversary celebrations, the Queen joined thousands who had gathered there for the final events. Now was the time to remember, the actor Robert Hardy repeating the words of Winston Churchill, the man who led the nation through the war.
There we stood, alone. We came back after long months from the jaws of death, out of the mouth of hell, while all the world wondered, when shall the reputation and faith of this generation of British men and women fail? I say that in the long years to come, not only will the people of this island, but of the world, wherever the bird of freedom chirps in human hearts, look back to what we've done and they will say, do not despair. Do not yield to violence and tyranny. March straight forward and die if need be, unconquered.
It was followed by a single cannon shot which marked the beginning of 2 minutes' silence. This was a moment of reflection and prayer for many a difficult time. Despite 50 years, the memories of lost relatives and friends are still vivid. Symbolically, a beacon was then lit in Hyde Park, an act of remembrance reflected around the country as other beacons in Scotland, Wales and Northern Ireland were set alight. A country united in a gesture of thanks to those who died. Stuart Ramsay, Sky News.
On May the 8th, 1945, the Queen Victoria Memorial in front of Buckingham Palace was the focal point for the thousands celebrating the end of the war and cheering the royal family. Today, thousands more were there, celebrating the same event 50 years later, singing the pop songs of the wartime years, led by Dame Vera Lynn, whose voice was and is the sweeter sound at a time of great suffering and anxiety.
Thank you.
mother appeared on the balcony of Buckingham Palace, waving and smiling to the crowds just as she did 50 years ago, when she stood on the same balcony with her daughters, the Princesses Elizabeth and Margaret, Winston Churchill and King George VI. Today, her daughters were with her on the same spot. Elizabeth, now Queen Elizabeth, and Princess Margaret. It's unusual, if not unique, for a member of the royal family at such a time and in such a place to join in a sing-song, but that's just what the Queen Mother did. Many of the aircraft which flew over the palace in salute were surviving examples of British and American machines used in the six-year struggle to overcome the Axis powers. The most popular was the Battle of Britain Memorial Flights Lancaster, a plane which played a major part in bombing the German war machine into submission. After the flypast, Her Majesty the Queen and Princess Margaret walked out of the palace gates to talk to just some of the thousands packing the roadway beyond it. On this, the last of 3 days of nostalgia and celebration of the end of World War II in Europe. Michael Sullivan, Sky News.
Well, Hyde Park has been the scenes of a series of bank holiday VE events. Tonight, a party and a concert is being held there. The Queen is attending. Our reporter, Andrew Wilson, is there. Hello to you, Andrew.
Evening, Laurie.
There was, wasn't there, a very emotional build-up to that two-minute silence.
Absolutely incredible. Absolutely incredible ending to the whole three-day period. If anyone ever doubted the sincerity of the participation of the people here, they only had to witness the roving cameras during that two-minute silence to understand exactly how much this means to how many people across this country and indeed across the world.
Now, the Queen and the Duke of Edinburgh are still there. What is still in store for the crowds?
Well, at the moment, they've now got a bumper evening of more songs and dancing and more performers on the stage. Dame Vera Lynn, I think, will sing for them again, perhaps even Cliff Richard. A rumour even that Ray Davies from the Kinks, although it hasn't yet been confirmed by anybody. And then, of course, there'll be fireworks just before 10 o'clock, and I think that'll finally and utterly draw the whole three-day event to a close.
I think one of the most spectacular moments was about 10 or 15 minutes ago with the initiation of this laser. Can you tell us a bit about how all that worked?
Well, it took everyone by surprise. We knew it was going to happen, and if you can run the pictures now, first of all, the Queen lit the fuse, a trickle of gunpowder across, which actually set the beacon alight, and then once the beacon became alight, that was then transmitting a signal to the telecom tower, which had this enormous explosion which came out of the top of it. It was quite remarkable. No one expected to see anything like it, and that then sent a laser beam going back from here to the from the telecom tower to here to the main stage. Quite remarkable.
I think we're about to see the laser beam. There it goes.
There it goes, yes, exactly right. Now, that extraordinary, and in the background, that extraordinary explosion from the telecom tower, I mean, that's incredible. Look at that. And then from that laser beam up to the stage here. And that's a higher point taken from Marble Arch, and you can see how far away that is. That's a good mile, I think, and it's such an incredible spectacle, that. And I'm sure that'll be rivaled again by the fireworks tonight.
And around the nation, we have something like a couple of thousand beacons, don't we, lit around the coastline, and indeed in Europe.
Extraordinarily moving. The pan of pictures from Scotland and Northern Ireland and Wales, of all the different communities lighting their beacons. Again, a very moving moment, and of course the cameras again caught Her Majesty the Queen, obviously very moved by the occasion herself. I think it's been a build-up of 3 days, and finally it's caught up with a lot of the people here, and they finally realised, the younger ones especially, just how significant a moment this is. Bear in mind that every year we have Remembrance Sunday, and it's none of it carried the power that this celebration has.
And the conclusion, as you say, of the 3 days of events is going to be this huge firework display, what, in half an hour's time?
Half an hour's time, there'll be a huge firework display. I think, to cap it off, I think that the using of Winston Churchill's speech was a particularly touching moment from the actor Robert Hardy, where he reminded people again the power of the words that were kept this country together in a time when they really thought that they were going to be invaded. And of course tonight as well, one thing that hasn't been mentioned which did happen was a radio broadcast by the then King, George VI, in which, I'll read you a short passage, he said, "We shall have failed, and the blood of our dearest will have flowed in vain if the victory which they died to win does not lead to a lasting peace. Then turn our thoughts on this day of triumph and proud sorrow, and take up our work again, resolved to make the world such a world as they would have desired for their children and for ours." And on public ceremonies, there's never a more genuine word being spoken on VE Day. Back to you.
Thank you, Andrew.
Den 15 augusti 1995, 50 år sedan Japan kapitulerade.
Idag är det 50 år sedan Japan kapitulerade. Atombomben var släppt, andra världskriget var slut. Och idag bad också Japans premiärminister för första gången någonsin om ursäkt för Japans övergrepp under världskriget. Men fortfarande består spänningen i ett av de länder som Japan då ockuperade. 70 miljoner koreaner väntar fortfarande på befrielsen.
När den japanske kejsaren talade i radio för exakt 50 år sedan var det för många japaner en chock. De hade aldrig hört hans röst och hans budskap var om möjligt ännu mer chockerande. Japan hade kapitulerat, det japanska kejserliga imperiet hade störtat samman. Och idag kunde japanerna både se och höra sin premiärminister framföra ett för många nästan lika chockerande budskap. En ursäkt för Japans agerande under andra världskriget, en ursäkt som många utanför Japan krävt i 50 år. Den japanska kapitulationen innebar slutet på den japanska ockupationen av en lång rad länder i Asien. Däribland Korea som Japan då ockuperat i 35 år. Koreanerna hade alltså goda skäl att högtidlighålla den här dagen och de gjorde det också. I det kommunistiska Nordkorea var det traditionella massparader i ordnade former. I det kapitalistiska Sydkorea, traditionella möten men också hårda sammanstötningar mellan polis och demonstranter. I båda fallen demonstrerade koreanerna för rätten att äntligen få fira befrielsen tillsammans som ett land och ett folk. För medan efterkrigstidens järnridå mellan öst och väst har fallit i Europa har motsvarande bamburidå i Korea uppförd av USA och sovjetisk samförstånd bestått. Det är fortfarande brottsligt för koreaner att utan myndigheternas tillstånd umgås över den taggtrådsförsedda och minerade gränsen. Korea befriades den 15 augusti 1945, men 70 miljoner koreaner väntar fortfarande på friheten att umgås. Och så länge det är så räcker inte ens en japansk ursäkt för att skapa varaktig fred här.